Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag, söndagen den 28 juni 2020. Temat för söndagen är förlorad och återfunnen. I gudstjänsten kommer Per-Erik Bernsvång att predika, Natalia Panko kommer att sjunga och spela, Gunvor Jonsson läser dagens text och leder bönestunden, Per-Erik spelar trumpet. Vasil Smytski spelar in gudstjänsten och jag, Stig Jonsson, vill nu först läsa ett ingångsord från Romarbrevet, det femte kapitlet. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Min tid, min kraft, mitt liv, mitt allt. Jag kär dig, jag kär dig. Det finns inget jag vill mer än att älska dig, min Gud. Jag vill bara säga, jag vill vara när jag är din. En sak på mitt hjärta, Gud, att få vara nära nu. Jag vill bara säga, jag vill vara när jag är din. Oh, jag är din. Oh, jag är din. Jag är din, jag är din. Allting som jag är, allting som jag har. Jag är din, jag är din. Min tid, min kraft, mitt liv, mitt allt. Jag är din, jag är din. Jag är din, jag är din.
Som vi hörde är temat idag förlorad och återfunnen. Och då läser jag från Lukas, det 15 kapitlet, verserna 1-10, om det förlorade fåret och den förlorade penningen. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: "Den mannen umgås med syndare och äter med dem." Då gav han dem denna liknelse: "Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." Tack Herre att vi fått vakna till en vacker solig sommarsöndag. Tack att vi får läsa ditt ord. Och nu ber vi att din helige ande ska möta oss med uppmuntran och förmaning så att vi kommer närmare dig. Tack Gud att du aldrig upphör att söka oss. Dra oss upp ur nöd och förtvivlan. Möt oss med din öppna famn och bevara oss i tryggheten hos dig. I Jesu namn. Amen.
Om allt omkring det rasar, all det obekymp, förväntning är på livet som du vägrat att det. Om livets färger skiftar, om olik hälsodas ut, när rädslan gör sig på min och tryggheten tar slut, kanske är det så. Kanske är det så ändå. omsider din. Ja, nog är det så ändå att det finns någon där ute att tro på. Kanske är det så ändå att det finns någon där ute att tro på. Att hoppas på.
Himmelske far, kom med din ande och gör ordet levande för oss, så att vi kommer ihåg vad du har sagt till oss, att vi kan ta emot verkligheten, att du söker upp det som är förlorat, att du vill söka upp oss var och en där vi finns och fördjupa vår relation till dig. Amen. Jag ska fortsätta att läsa från Lukas 15 kapitel där Gunvor slutade, och då är det liknelsen om den förlorade sonen. Och det som är fascinerande här, det är ju att Jesus berättar de här tre liknelserna i ett sammanhang. Både om det borttappade fåret, den borttappade pengen och om den förlorade sonen. Det är samma sak han vill visa på tre olika sätt för att alla på något sätt ska kunna känna igen sig. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. När Jesus berättar de här tre liknelserna så gör han det därför att han har fått kritik av fariseerna och de skriftlärda. De kritiserade Jesus, den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Det var ett sätt Jesus använde för att söka upp. Han gjorde det vid flera tillfällen. Och ibland när man läser evangelierna så kan det se ut som om det var tillfälligheter. Men det låg i Guds plan. Det var aldrig tillfälligheter när Jesus gjorde någonting. Det fanns en djup tanke bakom. Det låg i Guds planering. Och så använde Jesus måltidsgemenskap bland annat, både för att framföra sitt budskap till olika människor och för att återupprätta människor. Redan i första Moseboks första kapitel så läser vi om skapelsen, hur Gud skapar människan. Första Mosebok 1 och vers 26 och 28. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Gud skapar människan till sin avbild. Och det blir väldigt tydligt när vi läser Bibeln att för att vi ska kunna vara Guds avbild på olika sätt så måste vi vara i gemenskap med honom. Det är lite grann att du och jag kan fungera som en spegel. För att kunna återspegla Guds härlighet så måste vi vara nära Gud. Vi måste leva i gemenskap med honom. Om vi inte lever i gemenskap med honom så återspeglar vi inte heller hans härlighet, hans allmakt, hans kärlek. Och så blir det fel när vi försöker leva på avstånd från Gud. Och så är hela Bibeln väldigt tydlig med hur Gud gång på gång söker upp sin mänsklighet, söker upp de människor han har skapat för att återupprätta kontakten. Redan efter syndafallet så kan vi läsa i första Moseboks tredje kapitel och vers 9 och 10. Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och jag blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Adam och Eva hade gjort det de inte fick. Och så hade de drabbats av synden. De visste att de hade gjort fel. Och så gömmer de sig för Gud. Istället för att uppskatta Guds närvaro så gömmer de sig. Och så kommer Gud och kallar på mannen. Var är du? Gud visste var Adam fanns. Frågan ställer Gud därför att Adam själv behöver fundera. Var är jag någonstans? Varför känns det inte som förut? Varför känner jag inte glädje när Gud kommer i lustgården? Varför är jag rädd? Var är du någonstans? Och så behöver du och jag också ställa oss den frågan ibland. Var är du och jag i förhållande till där Gud vill att du och jag ska vara? Och så kan vi fortsätta att läsa på många ställen i Bibeln hur Gud söker sitt folk. Men hur Gud också söker andra folk än de som räknade med. Judarna räknade med att de var Guds alldeles speciella utvalda folk och det hade Gud lovat dem. Och ibland får man en känsla av att de trodde att Gud inte brydde sig om de andra folken. Men när vi läser Bibeln blir det tydligt att Gud brydde sig om de andra folken också. Men i andra kungaboken, det 22 kapitlet, så berättas det om kung Josia. Han var bara 8 år när han blev kung. Hans pappa hade dött. Och det är på senare delen av 600-talet före Kristus som tiden ligger. Och när de i templet där så hittar de en lagbok. Och man vet inte exakt, men man tror att det möjligtvis kan vara en rulle med 5:e Mosebok. Med lagen där när den återupprepas. Men det vet man inte. Men man hittade i alla fall en lagbok. Och så bär man den lagboken till kung Josia och man läser upp den för honom. Och så står det i andra kungaboken 22 från vers 11. När kungen hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam, Shafans son, och Akbor, Mikajas son, och skrivaren Shafan och Asaja, kungens tjänare, och sa: gå och fråga Herren för mig och för folket, för hela Juda, om det som står i denna bok som man nu har funnit. För Herrens vrede är stor och den är upptänd mot oss, därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som står i denna bok och inte har gjort allt som är föreskrivet oss. Och så går prästen, eller går det här folket och frågar en profetissa. Josia, han inser: vi har syndat. Vi har inte levt upp till det som förbundet som våra fäder slöt med Gud vid Sinai. Gud talade om hur vi skulle leva. Och våra fäder sa: allt det här vill vi göra. Och så inser han, när han får boken uppläst för sig: nej, vi har inte levt så här. Vi har syndat. Och så förstår han att Guds vrede var stor emot juda folk där. Men han får också svar då, att eftersom han rev sönder sina kläder, han visade sorg över synden hos sig och hos folket, så fanns det också förlåtelse. Och så skulle inte vreden drabba dem just nu. Josia, han börjar då en reformation, kan man säga. Han talar om vad de ska göra och han talar om hur de ska leva. Och så i andra kungaboken 23 och från vers 21. Kungen befallde allt folket: fira påskhögtid åt Herren er Gud så som det är föreskrivet i denna förbundsbok. En sådan påskhögtid hade nämligen inte firats sedan den tid då domarna dömde Israel. Inte någon gång under hela den tid som kungar regerade Israel och Juda. Det var först i kung Josias 18:e regeringsår som en sådan påskhögtid firades åt Herren i Jerusalem. Gud hade sagt: vid varje år vid den bestämda tiden så ska ni fira påsk till minnet av uttåget ur Egypten. Hur Gud räddade dem ut från slaveriet och hur de skulle slakta påsklammet och stryka blodet på dörrposterna som en påminnelse om hur dödsängeln hade gått förbi när den drabbade Egyptiens förstfödda. Så hade Gud sagt: det här ska ni fira varje år. Men det hade man inte gjort. Man hade slutat att fira. Man kanske hade vissa delar av den. Men man hade inte firat som Gud hade sagt. På flera hundra år hade man inte gjort det. Och så inser kung Josia: vi har inte gjort det Gud sa. Och det vi lovade att hålla, det hade vi inte gjort. Och så kan man tycka: ja, men det var ju en tillfällighet att de hittade den här lagboken i templet. Nej, Gud hade skickat många profeter innan och det var inte tillfälligheter. Och det var inte heller en tillfällighet att man hittade boken. Gud lät dem hitta boken. Och Josia, han var beredd att ändra sig. Han var beredd att be om förlåtelse. Han var beredd att som en företrädare för folket vända åter till Gud. Med hela sitt hjärta. Och så uppmanar han hela folket: nu ska vi fira påsk på det sätt som är föreskrivet. Jag sa inledningsvis att judarna ofta hade en känsla av att det var bara för deras del. Det var bara de som Gud egentligen brydde sig om. De andra folken fick ha sina gudar. Men i Jona, det tredje kapitlet, då har Jona först gått åt fel håll när Gud kallar honom till Nineve. Han har kastats i Medelhavet, varit i fiskens buk, kastats upp på land, och så har Guds ord kommit till honom en andra gång: stå upp och gå till Nineve. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg, från den största av dem till den minste. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: varken människor eller djur, kor eller får, ska smaka något. Det får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg och från det övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Det var inte bara sitt egendomsfolk Gud brydde sig om. Här kan vi läsa om hur Jona sänds till Nineve, den stora staden i Assyrien. Och han ska predika för dem därför att deras synd är stor. Han predikar för dem att de måste omvända sig. Och vi kan förvånas över att folket lyssnade och gjorde som han sa. Här kommer en främling från ett annat land, talar om en Gud som vi egentligen aldrig har lärt känna. Och ändå så drabbas de av budskapet. De tar emot det. Och kungen, när han får höra det, så säger han att nu ska varken människor eller djur äta och dricka. Människorna för att visa sin sorg. Och djuren kanske inte begrep någonting. Men en ko som inte har fått vatten och inte fått mat, den råmar, den vill ha föda. Och så blev det så att säga, djuren var också med och ropade till Gud genom att de också fick vara med och fasta. Och så ropade hela folket, och både människor och djur, till Gud om förlåtelse, om att de ville bekänna sin synd, de ville leva på ett annat sätt. Och då förlåter Gud. Och så blir det väldigt tydligt att det var inte bara Israels folk, judarna, som Gud sökte. Gud sökte också hedningarna i länderna runt omkring. I Saltaren, den 119:e salmen och vers 176. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Den förlorade sonen, han hade fått samma uppfostran som den hemmavarande sonen. Han som valde att lämna sin far och sin bror och slösa bort arvet, han hade fått i princip samma uppfostran som den son som stannade kvar hemma och arbetade. Vi människor är olika, vi möter olika frestelser. Och därför hjälper det inte att vi ibland får precis samma förutsättningar. Det kan gå väldigt olika för oss ändå. Saltarsalmen här: jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Vi kan ha det med oss från det vi var små. Vi kan ha hört det under uppväxten. Och sen kan vi ändå välja att gå bort. Men också som kristen så kan jag göra fel. Även om jag inte vill lämna min kristna tro, jag vill inte lämna min gudsgemenskap, så kan jag falla för en frestelse som gör att jag känner att jag har gått vilse. Det blev inte som Gud ville, och det blev inte som jag ville heller. Och så hjälper det inte alltid att vi inte har glömt Guds bud, utan vi behöver be Gud, sök upp mig, förnya mig, hjälp mig att leva som jag ska, förlåt mig det jag har gjort fel. När jag var ung, och förmodligen redan när jag döptes, jag växte upp i en luthersk tradition och döptes som barn, men då var formuleringen i Svenska kyrkans handbok om barnet: det ska vandra genom en farlig värld. Och det kan vi konstatera, att som människa så lever man farligt många gånger rent fysiskt. Det kan hända mycket av olyckor och annat i vår värld som gör att man lever farligt. Och det har blivit väldigt poängterat den här våren att man kan leva farligt på grund av pandemin. Och så sa dopförrättaren om barnet: det ska vandra genom en farlig värld. Och så bad man att Gud skulle vara med och bevara och beskydda. Och andligt sett är det också en farlig värld vi lever i. Djävulen vill att vi ska gå vilse. Djävulen vill att vi ska komma bort från Gud. Och så vet han var vi är svaga och var han kan fresta oss. Och så får vi be: jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare. Jag har inte glömt dina bud. Och så blir det väldigt tydligt hur Gud söker oss människor på olika sätt. Och så berättar Lukas 15 om hur det blir glädje i himlen när vi vänder åter till Gud. Om vi har kommit bort så blir det glädje i himlen när vi kommer tillbaka. Och så blir det väldigt tydligt hur Jesus, när han gick här på jorden, sökte upp människor. Människor som ingen annan ville söka upp. De skriftlärda och fariseerna kritiserade Jesus. Han går in och äter med syndare. Och vi kan läsa i Lukas, det fjärde kapitlet, om hur Jesus tar kontakt med en utstött kvinna i Sykar. Och vi kan läsa i Lukas evangeliet hur Jesus bjuder hem sig själv till Sackeus. Och så blir det väldigt tydligt hur Gud på olika sätt söker oss människor för att vi ska hitta hem. Och så behöver vi fundera, som Adam fick höra: var är du? Är du hemma? Lever du i nära gemenskap med Gud? Eller har du kommit lite snett eller mycket snett? Så vill Gud att du ska komma tillbaka. Tack himmelska far för att du vill söka upp oss. Tack för att vi har många exempel i vår bibel på att även när vi kommer snett så finns det en väg tillbaka. Herre, sök upp dina tjänare när vi har gått vilse som förlorade får. Och hjälp oss att inte glömma ditt ord. Amen.
Omsorg om mig, varför skulle jag frukta dem? Du är full av nåd, allting är förlåtet. Du tog skulden på dig, varför skulle jag frukta dem? Jag är fri. Finns till. Han har gjort mig fri. Jag står på en klippa av nåd och liv. min stil. Han har gjort mig fri. Jag står på en klippa av nåd. Du finns överallt. Sorg om mig, varför skulle jag frukta då? Du är full av nåd, allting är förlåtet. Du tog skulden på dig, varför skulle jag frukta då? Jag är fri. Han har gjort mig fri. Jag står på en klippa av nåd. Jag är fri så länge jag lever här. Jag är fri så länge jag finns till. Han har gjort mig fri. Här står jag på klippan av nåd. Han har gjort mig fri.
Så ska vi ta en stund i bön och stillhet. Och i bönebåten lyser tre ljus. Det första är ett ljus av tacksamhet över att Jesus är angelägen om att söka oss till dess han finner oss. Tack Jesus att du vill leda och skydda oss. Tack att du söker efter oss när vi vill ha bort oss och är på fel spår. Hjälp oss så att vi också kan hjälpa varandra på livets väg så att ingen kommer bort från dig. Det andra ljuset är en bön för alla som upplever ensamheten svår i dessa coronatider. Hjälp oss, Herre, så att fantasi och vilja föder goda tankar som leder till gemenskap och uppmuntran för de som känner sig åsidosatta. Tack att du vill bevara oss i tryggheten hos dig. Det tredje ljuset lyser för våra internationella böneämnen som idag är Israel och din förföljda kyrka. Vi ber dig, Herre, om en verklig möjlighet till en varaktig fred för både israeler och palestinier. Vi ber att du själv ska visa vägen till fred för Jerusalem. Och så ber vi också för en grupp kristna i Mauritanien i västra Afrika som är anklagade för hädelse. Vi ber om en rättvis rättegång och att du ska ge dem de rätta orden när de vittnar. Så tackar jag dig, Herre, att vi alla tillsammans här i kyrkan och ute i hemmen får be som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Detta var en inspelad gudstjänst från Ekumeniakyrkan Nybro. Vår söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00 men också på vår hemsida ekumeniakyrkannybro.se där du kan lyssna när du vill. Vi vill också påminna dig om möjligheten att skicka eller ringa in något böneämne som du vill att vi delar. Kontakta någon i församlingens ledning. Till vår gudstjänst hör också erbjudandet om att få vara med och ge. Vår församling är i behov av ditt offrande. Så vi tackar på förhand för att du vill swisha in din gåva på nummer 123 288 58 04 eller sätta in på bankgiro 310 21 34. Alternativt kan du förmedla den via någon person som du känner. Tack för din gåva.